Svenska Dagbladets reporter Magnus Arvidsson är på väg hem till en man som har något att berätta.
Vi kör fram där. Du kan gå av, finns inte bil.
Ingen bil?
Nej, ingen bil.
Det är så.
Nej, akta.
Nu kom bilen.
När taxin stannar vid adressen så ligger där ett äldreboende.
Ja, vad bra. För
han bor på den sidan.
Han bor på den sidan.
Ja.
Då vet du
det. Så jättebra.
Vad är det då att träffa dig?
Mannen sitter vid sitt bord i det lilla rummet. Han är i 70-årsåldern och märkt av en sjukdom som gör att hans röst är svag. Ibland bär den inte riktigt.
Varför väljer du att ställa upp nu och berätta det här i Svenska Dagbladets podd?
Jag tycker man har återburit på det så länge nu så att det skulle kännas en befrielse och en lättnad att rensa upp också.
Alltså, det är lättnad om...
En lättnad att rensa upp ändå.
Det som mannen vill berätta handlar om Sveriges mest omtalade mord i modern tid. Morgonen den 1 mars 1986 vaknar han upp efter en ganska livad 30-årsfest och hör nyheten på radion.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus.
Jag blev stum av förvåning. Jag fick göra det.
Han blir stum av förvåning, säger han. Och förvåningen beror inte bara på att landets högsta politiker blivit mördad. Han vet också saker som får honom att misstänka att det är hans egen kusin, Christer A, som har hållit i vapnet.
Tvivlar inte en sekund på att fullt möjligt att det var Krille som skett.
Nästan 40 år har gått sedan den här morgonen. Och idag är det inte bara mannen på äldreboendet som har misstankar mot Christer A. Utan också poliser och experter som jobbat med palmutredningen. De beskriver honom som den intressantaste av alla misstänkta. Den som hade rätt vapen och rätt personlighetstyp. Och som de själva aldrig kunnat släppa.
Kan det vara så, Christer, att det är du den här kvällen, den 28 februari 86, har sett Olof Palme och utfört den här gärningen?
Vi närmar oss, han stirrar och vi upplevde det som obehagligt. Just blicken.
Han var ungefär så här nära.
Och sen smack.
Och tanken att det är han som har mördat Olof Palme.
Christer öppna, det är polisen. Och rätt som det så hör man skjutvapen som skjuter in i lägenheten.
Jag heter Adam Svanell och det här är Mannen med revolven. En serie från Svenska Dagbladets podd Blända. Ja, den här serien ska alltså handla om mannen som kallas Christer A. Men vi måste börja berättelsen i en lite annan ända.
Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om palmutredningen och åklagaren presenterar sitt beslut.
Det är en juni förmiddag år 2020. I det här laget har Sverige i 3 decennier försökt komma över den dubbla chock som Palmemordet framkallade. Över att någon ville och kunde skjuta statsministern. Och att denna någon kom undan med det. Vi svenskar har känts lite som en familj som har en gammal sårig outredd konflikt som ligger och bubblar under ytan och skapar oro och misstro. Men den här dagen ska det bli slut på det. För åklagaren har sagt att han tror sig kunna berätta vem som är ansvarig för mordet.
Vi sände ett extrainsatt program.
Den här åklagaren, Christer Pettersson, det är inte vilken åklagare som helst. Han är en erkänt skicklig åklagare. Så det här är oerhört intressant.
Kommer vi nu få en avslutning på det här? Vad tror du? Jag har ganska stora förhoppningar och förväntningar på att man kommer få ett bra svar.
Så känner du historiens vingslag?
Ja, det gör vi verkligen.
Trycker du? Jag kan trycka. God morgon. Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och beträffande den här utredningen så anser jag att vi har kommit så långt som man kan begära av utredningen. Och vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Den osannolika mördaren. Så har han kallats, Stig Engström, som sa sig ha kommit till mordplatsen sekunderna efter skotten när han var på väg hem från jobbet på försäkringsbolaget Skandia. En pratglad, rundlagd 52-åring som knappast var känd som aggressiv. Ändå säger åklagaren att han inte kommer runt Engström som misstänkt gärningsman. Vad betyder det?
Stig Engström berättade för polisen och sedermera att han skulle åka tunnelbana till Mörby centrum. Och enligt min uppfattning så hade han alltså synnerligen gott om tid på sig. Ändå så säger han att han var mycket stressad. Han upplevde att han hade svårt att han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad. Man kan ju notera att han påstår om sin klädsel stämmer väl överens i vart fall med den här rocken med flera av vittnarnas uppgifter och också kepsen och den lilla väskan.
Så där fortsätter det. Åklagaren räknar upp märkliga omständigheter kring Skandiamannen. Men han presenterar inga hårda bevis och inga nya avgörande indicier. Han har inte ens någon tydlig idé om var Engström ska ha fått ett vapen ifrån.
Vi har inga klara uppgifter som kan sätta ett vapen i handen på Stig Engström. Men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Så slutar det. Palmutredningen läggs ner för att den misstänkte är död. Men är det rätt person som har pekats ut? I den här serien granskar vår reporter Magnus Arvidsson en annan tänkbar gärningsman än den osannolika mördaren. Han kallas Christer A. Och många av dem vi träffar menar att han, till skillnad från Skandiamannen, inte är särskilt osannolik alls.
Hans.
Hej Hans, det var Pernilla Eriksson här på Svenska Dagbladets poddavdelning.
Hej.
Hur mås det idag?
Ja, det är som vanligt kan man väl säga.
Den före detta spaningsledaren i palmutredningen, Hans Ölvebro, svarar i telefonen. Det är min kollega Pernilla Eriksson som får tag på honom.
Först är bra nu eller?
Hans Ölvebro ledde palmutredningen under 9 år på 80- och 90-talet. Han har aldrig talat öppet om vem han själv tror kan ha utfört mordet.
Jag har ju aldrig framfört offentligt.
Men nu är han pensionär. Utredningen är nedlagd och Hans Ölvebro är redo att prata. Även han följde presskonferensen framför tvn. När han hörde vem åklagaren inte kunde komma runt, då blev han förbannad.
Skandiamannen, det är ju, han har ju inte en dugg med det här att göra.
Det är ju många som säger det. Men
ja, många. alla som har något vett i skallen, skallemannen. Det är inte möjligt att han kan vara gärningsman.
Ölvebro trodde att det var en helt annan misstänkt som skulle pekas ut. För det finns en som han själv i alla år haft svårt att komma runt. Den personen är Christer A.
Han var ju det enda alternativet som jag såg det. Ingen annan i utredningen var så intressant. Mig vet du inte hört att någon har tyckt att det här inte var rätt, skulle kunna vara rätt person. Det har jag, någon sån i gruppen har jag aldrig träffat på. Han var en tänkbar gärningsman.
Ändå har Christer A förblivit nästan okänd för den stora allmänheten. Men hösten 2024 kommer en bok som är helt ägnad åt Christer A-spåret.
Snart 40 år senare, efter flera decennier av teorier och spår, så tror sig journalisten Jon Jordås har ringat in vem som sköt Olof Palme. Varmt välkommen hit, du är författare och journalist.
Tack för det, tack.
Boken får genomslag och plötsligt blir Christer A-spåret känt för många fler.
Och Leif, om ny bok om Palmemordet, är det den sista?
Hur trolig är Christer A som gärningsperson om man jämför med de andra,
ja,
som har pekats ut?
Jämfört med Skandiamannen och Christer Pettersson så vill jag nog påstå att han är den mest troliga.
Jag blev paff när jag fattade hur mycket som fanns om Christer A. Jag tänkte, varför har man inte hört om det här?
Det här är författaren Jon Jordås.
Jag har ju fått massor av reaktioner efter boken. Hundratals mejl och massor av brev. Och de allra flesta är nog precis lika överraskade som jag över hur okänd Christer A är och hur lite som det är grävt om honom runt om i media.
Har du fått kontakt med folk som kände Christer A och kan berätta mer om honom efter boken?
Egentligen inte. Min bok bygger ju inte på intervjuer utan på material från utredningen och på förhören, och det är det som jag har granskat och berättat om. Jag har egentligen inte haft kontakt med någon i princip.
Kan vi göra det som Jon Jordås inte gjorde i sin bok? Prata med källorna. De som träffade Christer A och de som utredde honom. På forumet Flashback har de grävt i Christer A-spåret sedan utredningen lades ner och många dokument blev offentliga. Jag får kontakt med en av de mest aktiva.
Det är några i Flashback-tråden där som vi har haft kontakt med varandra och stöttat varandra och hjälpt varandra. Så.
På forumet heter han Omiga, men hans riktiga namn är Fredrik.
Men jag blev väldigt engagerad i det där ett tag. Så jag såg det istället för att läsa böcker och kolla på tv, så hade det som en hobby ett tag.
Han beskriver sig som en vanlig intresserad medborgare som på sin fritid samlat på sig mängder av information om Christer A. Och namn på släktingar och personer som kan ha haft kontakt med honom. Men vad ska han och de andra i Flashback-tråden göra med de namnen? Det kanske inte är helt lämpligt för en privatperson att bara ringa så där.
Jag har dragit gränsen lite grann vid att själv ta kontakt med anhöriga och sådana som... Det har varit frestande, men det var därför vi kontaktade helt igen.
Det här blir en öppning.
Vi slås ner.
Jag får tillgång till stora delar av materialet de samlat på sig. Vi ses och han överlämnar också en sprängfylld perm med namn kopplade till Christer A.
Sen har vi rakt ner stigande led från dem. Då får man bläddra lite grann.
Ja, vi får se vad det ger.
Släkten och dokument med kyrkböcker.
Min kollega Pernilla Eriksson börjar ringa runt.
Hallå, ja. Ja, den där killen känner jag igen.
Totalt får vi kontakt med 30-tal personer som har olika saker att berätta om Christer A. Om utredningen mot honom och hans eventuella roll i statsministermordet.
Och vi ska börja
prata lite detaljer så där om hur hans liv såg ut?
Många av dem har aldrig blivit kontaktade av polisen. Och flera av dem är villiga att vara med i podden.
Du bodde i Stockholm till och med 1987, stämmer det?
Det stämmer, ja.
En av dem vi får kontakt med är han som bor på det där ålderdomshemmet. Christer A's kusin. Ända sedan han nåddes av nyheten om mordet för snart 40 år sedan har han nyfiket följt med i utredningsarbetet och läst om alla olika spår.
Hade det kommit något vettigare så kunde man trott på det. Och varit nöjd med det, men det har du inte än.
En gång i tiden sågs han och Christer hyfsat regelbundet. Sen hände något. Kusinen börjar berätta och tar oss tillbaka till tidigt 80-tal i Stockholm. Han tar fram en gammal kamera och visar. För det är så här de börjar umgås, han och Christer. Ett gemensamt intresse för fotografi.
Det var nog 2 sekunder.
Det är foto och kameror de pratar om när de träffas. Tar en tur på stan och tittar i skyltfönster till fotoaffärer. Och en gång, en tur med långfärdsskridskor ihop.
Långfärdsskridskor, är sant?
Långfärdsskridskor?
Ja, det var inget kul.
Just långfärdsskridskor blev det bara en gång. Istället brukar de ses hemma hos Christer som bor ensam. Kusinen beskriver honom som en enstöring.
Ganska tystlåten och kantig.
Men Christer A lever ett ganska ovanligt liv på flera sätt. Han är i tidiga 30-årsåldern, har pluggat sporadiskt och haft enstaka ströjobb. Ändå har han massa pengar och äger en lägenhet i innerstan.
Han hade vunnit en stor vinst några år innan. Då hade han köpt på en ny båt och bilar, insatslägenhet i Vasastan i Stockholm. Som han var rätt stolt över.
Christer A vinner i början av 80-talet 1 miljon på trav. Motsvarande omkring 4 miljoner i dagens värde. I och med det kan han nästan helt sluta jobba och istället bli investerare på börsen. I ett 80-tal där kurvorna pekar uppåt.
Han köpte värdepapper, jag vet inte vilken sort. Och de gick upp så han blev värda mer, så belånade han dem. Och köpte mera, belånade och köpte mera. Vi pratade inte så mycket om politiken, för jag var inte så mycket emot Palme, så att jag ville inte elda på den kanten. Så att han sa sitt och jag kommenterade inte så mycket för att inte rulla vidare på det.
Vad tyckte han om Socialdemokraterna och Palme?
Jag tyckte han väldigt illa om.
Vi måste skydda människorna för marknadens ofrihet. Värna de svaga, arbeta för gemenskap.
Olof Palme är vid den här tiden på 80-talet Sveriges kändaste, mäktigaste, mest älskade och mest hatade politiker.
Folkets väl går före storfinansen.
Han har dominerat svensk politik under 3 decennier och varit statsminister i flera omgångar.
Den som ju framstod som mest aggressiv av alla var ju Olof Palme som person.
Han hade ju en tendens att ta heder och ära av människor när han kom upp på talarstolen.
Hälsa honom att Sveriges utrikespolitik är inga pajaskonster. Det är inte hehe och hepp hepp.
Jag satt nog ganska ofta och tittade på Palme och Company. Jag vill där upp sig lite grann.
Det handlar nästan alltid om de redan starkas, de redan välbeställdas frihet och makt över andra människor.
Jag hälsade på honom och så visade han stolt sin nya Smith & Wesson och som han plockade ner och lekte med.
Kusinen säger att Christer sitter och plockar med den där revolvern framför tvn hemma i lägenheten. Tar isär och sätter ihop och testar avtryckaren med blindskott.
Han satt just och siktade.
Några år innan Palmemordet händer något när Christer sitter där med revolvern. Den är laddad med skarp ammunition. Det går av ett skott. Rakt in i tvn.
TVn imploderade och blev krutstänk på väggen. Det var ju en jävla smäll från en Magnum revolver.
Fredagen den 28 februari 1986 är det minusgrader i Stockholm. Strax efter sex på kvällen promenerar Olof Palme den korta sträckan till bostaden i Gamla stan där han bor med sin fru Lisbeth. Valrörelsen 1985 var hård och jämn, men nu är han statsminister i Sverige igen. Olof Palme är 59 år gammal och pappa till tre söner. Mellansonen, Mårten, som är 24, har tidigare på dagen köpt biobiljetter åt sig och sin flickvän. Han ska precis ut på en joggingtur på Djurgården innan bion när telefonen ringer.
Min pappa, han ringde plötsligt när jag stod där. Och så det ringde på telefonen, var han, och då pratade ganska länge om ditten och datten liksom i. Och så frågade han vad vi hade tänkt göra då på kvällen, och då berättade han om bion. Och då sa han att de också hade tänkt gå på bio, fast de visste inte vilken film de skulle gå på. Och de hade övervägt den här Mitt liv som hund som då hade kommit som liksom en succé. Men sen så sa jag att vi skulle gå på den här Bröda Mås, att vi hade köpt biljetter.
Och att Mårten berättar det för sin pappa ska komma och få stor betydelse.
Då sa han att ja, vi kanske kommer, men alltså att så det vore ju kul, sa han, men vi bestämde liksom ingenting.
Den första stora frågan som polisen ställer sig, det är ju, var det någon som visste att Palme skulle gå på bio? Är det någon som vet om att statsministern ska vara på den här platsen ikväll?
Författaren och journalisten Jon Jordås.
Men de enda som känner till de här bioplanerna är egentligen, ja, ingen alls egentligen. Därför att inte ens Olof och Lisbeth själva har ju bestämt sig för vad de ska göra.
Sen är jag försenad och då jag liksom sprang sista biten.
Mårten har stämt träff med sin flickvän utanför biografen. Han är lite nervös över vad hon ska säga. Det var ju tänkt att de två skulle gå ensamma, och nu har föräldrarna nästan bjudit in sig själva och kanske kommer haka på.
Jag visste egentligen inte riktigt hur min flickvän skulle ta det där. Så att jag var kanske inte helt entusiastisk över att de skulle följa med. Men när jag kommer springande där till bion, så ser jag min pappa stå och titta på affischerna där utanför. Det var en folksamling liksom utanför. Så det kommer jag ihåg. Där liksom ätsade sig fast.
Det visar sig nu att Mårten inte alls är försenad till filmen som han trott.
Det stämmer, jag hade missuppfattat tiden, så att Jag trodde att bion började 9, men den började 9:15.
Ja, det kan ju låta helt trivialt att man kommer för tidigt till en bioföreställning. Men i det här fallet så tänker utredarna i efterhand att det kan ha fått allvarliga konsekvenser. Det går ju 10-15 minuter när den exponeras där och det kommer ut folk från biografen som har varit på föreställningarna innan. Och det passerar folk på gatan och där står Olof Palme då mitt bland dem och han pratar och han hörs och syns. Och det blir som utredarna tänker sig i efterhand att det här kan ha gjort en stor skillnad. Att det blir som en dödens kvart. Som man exponerar sig där ute på trottoaren och att någon bland alla de här personerna så kan det ha funnits någon som vill honom illa.
Christer A bor i Vasastan, en dryg kvarts promenad från biografen Grand. När han senare blir förhörd i palmutredningen kommer han att få många frågor av utredarna om vad han gör just den här fredagen. Vi har fått tag på en inspelning från de här förhören.
Christer är delgiven att han hördes upplysningsvis i anledning av pågående förundersökning om mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Var du ute och gick den här fredagskvällen den 28 februari 86 i centrala Stockholm?
Nej. Jag var hemma.
Christer A säger till utredarna att han låg sjuk i influensa. Och att han var sjuk i uppemot 2 veckor. Hela veckan före mordet och hela veckan efter.
Jag brukar bara hemma på kvällen när jag går inte så särskilt mycket.
Och enligt Christer var han ensam där hemma i sjuksängen på mordkvällen. Han saknar med andra ord alibi.
Var du ute någonting under kvällen?
Va? Det var ju mitt i natten.
Klockan 21:15 börjar filmen Bröderna Mozart på Grands stora salong.
Nej, det är fin! Du är grej för ingenting om sånt! Hon kan inte sjunga fingrarna!
Hon är en slapstickskomedi, det var med, fast det var en ganska hög kvalitet ändå på något sätt.
Och teater som inte erkänner och tar tillvara tystnad.
Den som har sett att statsministern går in på bion, den personen vet ju också att han kommer komma ut därifrån. Och det ger ett tidsfönster på knappt 2 timmar när man kan planera och förbereda sig för vad som ska hända när Palme kommer ut igen. Det här ger ju gärningsmannen hela övertaget.
När klockan är 23 pågår fortfarande Bröderna Mozart. Men biografen Grand visar fler filmer den här kvällen. En annan i en mindre salong slutar och besökarna kommer ut. Anneli Koronen är i 20-årsåldern och har varit på bio med sin väninna. Anneli går på toaletten och när hon kommer ut därifrån är det tomt i foajén.
Ja, vi var ensamma. Det fanns ingen annan där. Och sen även den här som säljer godis, alla hade gått. Det fanns liksom inte en kotte där.
Då ser Anneli att det står en man och stirrar in genom Grands glasdörrar.
Så står den här snubben där och stirrar in. Liksom nästan näsan på glaset.
Anneli och hennes väninna blir kvar i foajén en stund. Mannen står kvar och tittar in.
Det var ovanligt för att det fanns ingen annan att vänta på. Jag tänkte att någon kan komma och hämta, till exempel om han har sin flickvän och säljer där på biljetter eller någonting, att någon väntar. Men det fanns ingen annan än jag och Margareta och den där snubben utanför. Det var bara vi tre. Och det var en obehaglig känsla och den glömmer jag aldrig. Liksom.
Anneli kommer ju höra sen i polisutredningen och hennes väninna Margareta också. Och båda de beskriver den här stirrande mannen som att han har huvudbonad, han har stålbågade glasögon och en blåaktig jacka.
Vi närmar oss, han stirrar, stirrar, stirrar. Och vi passerade honom jättenära, han stirrar. Och vi upplevde det som obehagligt. Just blicken. Det var det liksom att därför kom jag ihåg honom. Han bara väntade på någon.
De kommer ut på gatan. När de gått en kort bit vänder sig Anneli om. Bara för att försäkra sig om att de inte blivit förföljda. Det har de inte.
Han stannade där.
Några minuter senare är också filmen Bröderna Mozart slut på Grand. Det är ett myller av människor. Olof Palme hälsar på flera han känner och småpratar innan familjen samlas igen på trottoaren utanför.
Han var på gott humör liksom, faktiskt. Han tyckte att upplivade av filmen tyckte det var kul. Liksom.
Vid det här laget har de flesta biobesökarna gått och det börjar bli folktomt.
Nej, vi blir stående där alltså, utanför. Sen så drar vi oss lite och blir stående där utanför den här ABF-bokhandeln.
Men helt ensamma är de inte på gatan. Mårten ser en man stå och titta in i ett skyltfönster lite närmare biografen. Han lägger märke till det för det verkar lite udda. Och stå och titta in i en stängd möbelbutik, nästan mitt i natten.
Och sen så börjar vi diskutera om vi kanske skulle dricka te eller något sådär hos dem. Men då vill inte min mamma det, utan det är ganska sent. Sa jag att de kanske skulle ta en taxi hem på det mörkt liksom. Ja, men då vill han gå för att han var stel i benen som han sa. Han hade suttit hela dagen på jobbet så att han ville ta en promenad. Så då skildes vi åt och så gick jag och min flickvän då i andra riktningen på Sveavägen.
När Mårten närmar sig skyltfönstret står den ensamma mannen fortfarande kvar.
Då tittar jag lite på honom för att se vad det var för någon. Liksom. Det var någon sorts säkerhetstänkare man ska säga. Och, men då mötte inte min blick och utan han tittade mot mina föräldrar. Liksom fixerat. Och jag tänkte liksom stanna till, men det var rätt kallt så min flickvän ville gå vidare, kom ihåg. Jag såg att han stod och tittade på dem.
Mårten och hans flickvän fortsätter hemåt. Hans föräldrar går åt andra hållet. Och där blir de iakttagna av flera personer. Jon Jordås.
Det finns två vittnen som ser Palme promenera från bion och som oberoende av varandra får exakt samma tanke. Det är två vittnen som ser makarna Palme, att de är ute och promenerar en sen fredagkväll i Stockholm och som känner igen statsministern. Och så ser de en man som går strax bakom. Och då är första tanken så här, det är nog en livvakt. Men sen får båda vittnena en tanke till som är att nej, det där är kanske inte en livvakt. För han är inte riktigt klädd som en livvakt och han går också lite underligt.
Polis och kriminaltekniker Sonny Björk har arbetat många år med palmutredningen. Han har närstuderat hur mordet gick till.
Så går makarna Palme Sveavägen söderut. De närmar sig Tunnelgatan. Så är en man som går in bakifrån mot Olof Palme. Skjuter honom i ryggen på ungefär 30 cm avstånd. Kulan går igenom då bland annat centrala nervsystemet, vilket gör att han kommer att falla monumentalt.
Sen hörs ett nytt skott och kulan snuddar vid Lisbeth Palme. Men gärningsmannens avsikt kan ha varit att skjuta även det här andra skottet mot statsministern, säger Sonny Björk.
Han får ju en mynningsflamma som gör att han sannolikt blir lite grann bländad en kort stund. När han sen tittar upp eller ser igen så ser han en rygg framför sig sannolikt som är då Lisbeth Palmes rygg och inte Olof Palmes rygg. Och han skjuter ett skott till. Och sen flyr han ju då Tunnelgatan österut upp för trapporna och försvinner upp igenom någonstans där.
Hej då, vad gör jag för att taxi?
Hej.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Det är en kille som har blivit skjuten. Antagligen kommer han behöva en ambulans.
Kommer vi på en gång då?
Vår statsminister.
Då ringer hon plötsligt.
Det är Mårtens mamma, Lisbeth.
Och berättar hon här att de har blivit beskjutna och avvett upp i divina såklart.
Mårten tar sig till sjukhuset.
Så kommer en läkare till slut och säger att... eller till slut, det går rätt fort. Vi sitter bara där några sekunder liksom. Och då kommer han och säger att de har gjort alla ansträngningar men ingenting har... Att det är hopplöst liksom. Ja.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Också Lisbeth Palme skadades men har fått lämna sjukhuset och är nu utom fara i sitt hem. Och vi återkommer med ännu en extra nyhetssändning klockan 5.
Mårten följer med sin mamma till lägenheten i Gamla stan. Där hamnar han chockad och ömtöcknad på en soffa. Han sluter ögonen, går igenom kvällen i huvudet. Det är fortfarande mörkt utanför fönstret. Det har gått mindre än 6 timmar sedan mordet.
Plötsligt så kom jag på faktiskt att jag såg en person där utanför. Biografen, när han stod i den här möbelaffären där. Precis kant i kant med biografen. Jag såg ju faktiskt en person där som... stod kvar. Alla hade ju lämnat biografen. Liksom. Det var ganska tomt där. Och det stod bara en person kvar.
Mårten skyndar ner på gatan där poliser vaktar porten.
Så jag åker ner och sen får jag skjuts upp till polishuset.
I förhören lämnar Mårten signalement på mannens utseende. Fyrkantigt ansikte, sammanbiten mun och så klädseln.
Han har ju någon form av halvlång jacka. Ja, materialen var mörk. Den var mörkblå eller mörkgrå. Så hade han någon form av huvudbonad, en sån här bullig keps som jag sa för i början. Och sen hade han glasögon. Stålbågade, så här pilotliknande glasögon. Han ser lite kraftig ut på något sätt, som jag då minns det.
Efter mordet på Olof Palme
har regeringen varit samlad under natten.
Vem eller vilka som ligger bakom det här, det vet vi inte ännu.
Morgonen efter mordet hör Anneli Korhonen av sig till väninnan som hon gick på bio med kvällen innan.
Jag ringde till Margareta och sa till henne, har du fattat vad vi har sett? Hon sa, ja. Och sen jag sa, vad tycker du? Ska vi anmäla? Och vi tyckte, att det var vår plikt som medborgare. Och vi gjorde det.
Anneli och hennes väninna förhörs och berättar om utseendet på mannen med den stirrande blicken som stod och väntade utanför bion. Hon säger att hon eventuellt skulle kunna känna igen honom om hon såg honom igen. Polisen samlar fler vittnesmål från mordkvällen och det flygs in kriminaltekniker från Västtyskland.
Sent ikväll kom två experter från polisen i Wiesbaden i Västtyskland till Arlanda.
Med sig har de en maskin som kan tillverka fantombilder.
Vi erstellen nur ein Phantombild.
Nur ein Phantombild.
Ja,
den utrustning som de västtyska kriminalteknikerna har med sig är en bildmontagemaskin. Och med hjälp av den så kan man på en tv-skärm pröva sig fram till en trolig bild av gärningsmannen.
Det har gått 5 dygn sedan mordet och Mårten kallas till polishuset samma kväll tyskarna kommit till Stockholm.
Det var ju ganska många vittnen så att min tid där var rätt sent på kvällen, kommer jag ihåg. Det var en tolk med också, så var det två tyskar där som gjorde den här fotomontaget liksom. Det gick till så att de hade, det är 3 delar av ansiktet, det var övre delen av pannan och sen så var det mitten och så var det munnen liksom. Men man fick se det på på någon sorts skärm.
När jag träffar Mårten Palme har jag också med mig fantombilden som han gjorde.
Ja, just det. Jag kommer ihåg liksom det här, jag kommer på något ihåg, fick jag det här med ögonen, att han var liksom lite, han tittade liksom, han hade liksom en lite speciell blick då. Ganska fyrkantigt ansikte, slätrakad och så lite speciell blick och liksom en sammanbiten mun så där.
Bilden blev väl okej, tyckte han då. Men den tyska maskinen hade sina begränsningar. Huvudbonaden blev konstig och glasögon kunde de inte få dit.
Det hade de inga, det kunde de inte korrigera. Alltså apparaten gick ut på att man tog ut ögonpartiet, näsan och munnen och sen så pusslades det.
Mårten ansträngde sig ändå för att bilden skulle bli så bra som möjligt och hans vittnesmål så korrekt det bara gick. För den man han såg kunde vara den som mördade hans pappa.
Jag tror att det är den här. Att det var Jennys man, så att säga.
Hur resonerar du då?
Ja, men det var ju något konstigt med att han såg och tittade efter dem. Och sen fanns det väl inte så många andra alternativ. Jag menar, det var ju inte så många ute där.
Ska man tro Mårten Palme har polisen alltså en fantombild av en möjlig gärningsman bara dagarna efter mordet. Men det märkliga är att den här bilden ska komma att försvinna. Glömmas bort. I nästan 40 år. För redan dagen efter Mårtens fantombild tagits fram inne på polishuset så går palmutredningens spaningsledare Hans Holmer ut med en annan fantombild.
Ja, vi ska börja med jakten på Olof Palmes mördare.
Det här är den konstruerade bilden av den misstänkte mördarens utseende.
Är det han?
Som jag ser så ser jag det som en utlänning.
Vid dagens presskonferens var länspolismästare Hans Holmer ganska säker på sin sak.
Vi har alltså ingen annan bild av mördaren än den här.
Jag var motståndare till att den där skulle släppas ut.
Tommy Lindström var chef för Rikskriminalen och ingick i den inre kretsen som ledde palmutredningen det första året.
För den är ju fortfarande med, det är ju den här terroristbilden egentligen. Smala maga killen. Och jag tyckte det här var fel.
Utredarna inser snart att den offentliggjorda fantombilden nog inte kan föreställa mördaren. Observationen den bygger på gjordes vid helt fel tidpunkt.
Vad har i så fall det här mördaren hållit sig gömd i 25 minuter?
Jag har inga kommentarer till det.
Men när de begriper det är skadan redan skedd.
Och sedan den sprids över landet idag blev strömmen av tips till polisen rekordartad.
Den har suttit på löpsedlar över hela landet. Och Mårtens fantombild har fallit i glömska.
Visste du att Mårten gjorde en fantombild också?
Det är i så fall en ny uppgift om det har funnits en sån bild. Jag har inte vetat om den.
Spaningsledaren Hans Ölvebro minns inte heller att Mårten gjorde någon fantombild från Grand.
Nej, jag har ingen minne om det.
Har du hört talas om att det finns en till fantombild som har varit borta i alla år, som en annan person gjorde?
Nej, det har jag inte.
Kriminaltekniker Sonny Björk.
Jag har bara sett den här fantombilden som man gick ut med då, officiellt sett.
Så om ingen annan har hört det här så verkar det lite konstigt, ärligt talat. Är han, så att säga, minns han rätt här, den gode Mårten då?
Men det känner jag inte till, att det ska vara en ytterligare fantombild.
Det ska vara Mårten som har gjort en fantombild.
Ja, det är okej. Okay. Ja, jag trodde jag hade hört det mesta i den här försöket, men det har jag tydligen inte då. Nej, jag har inte hört talas om att Mårten Palme skulle ha gjort någon fantombild, nej.
Vill du se den?
Ja, gärna.
Den här är gjord av den här tyska maskinen.
Som... Ja.
Men den här görs och försvinner. Och ingen har talat om den fram tills för nyligen då.
Ja, det är oerhört märkligt. Det där är en väldigt, väldigt bra fantombild.
Och här är då en bild på Christer A. Det här är några år innan då.
Ja, den bilden är ju lik fantombilden. Alltså det finns ju likheter. Definitivt i sammanhanget. Det vill jag hävda. Man tittar på ögonbrynen, ögonen, nivån på ögonlocken och så vidare. Näsan stämmer hyfsat, munnen stämmer hyfsat bra överens.
Och vad tänker du nu när du ser de här två bredvid varandra då?
Det finns ju likheter i det hela som gör att man inte kan bortse ifrån att Mårten Palme har sett Christer A. utanför biografen med ledning av fantombilden. Det finns uppenbara likheter, det är ingen tvekan om den saken.
Snart är det 40 år som har gått, så...
Vittnet Anneli Koronen blev inte kallad för att göra någon fantombild och hon har heller inte fått se Mårtens. Men hon blev förhörd av polisen många gånger och kallades till palmutredningen för att få se bilder på misstänkta.
På hela Stockholms undervärld, men hela alla som har varit i polisens register, jag har sett killar på den åldern. Då jag har inte sett någon där livslevande som skulle ha sett igen. Ingen.
Nej, Anneli pekade aldrig ut någon bland alla fotografier polisen la fram då. Även om det hänt att hon tyckt sig se likheter med andra misstänkta. Nu har det gått 40 år och att säkert peka ut någon nu, det är omöjligt. Det är hon tydlig med. Men hennes signalement på mannen från Grand finns nedtecknat i polisförhören. Och själv har hon aldrig kunnat glömma den där händelsen och mannen.
Oj, oj, som vi säger i Finland. Vojne.
Vi har med oss passbilder på Christer A. En från före och en från efter 1986. Och vi lägger bilderna framför Anneli.
Jag tyckte att glasögon var rundare, men han kunde vara det. Han var så alldaglig. Jag skulle aldrig märkt, eller liksom lagt märkt till honom i någon vardaglig situation. Vi la märke till honom för att han var där och stirrar. Ja, han liknar.
På bordet framför Mårten Palme ligger fantombilden han gjorde 5 dagar efter mordet. Nu lägger jag bilderna på Christer A. bredvid.
Här är han något år tidigare. Och här är något år senare.
För att höra hela serien Mannen med revolvern, gå till svd.se/blenda. I de kommande avsnitten.
De som kommer att lämna sina revolvrar för att få dem provskjutna, de är ju inte särskilt intressanta, utan den person som inte kommer är också den som har begått brottet.
Innan så hade vi kontakt någon gång i månaden nästan, men den upphörde ju helt och hållet, kan man säga, efter mordet.
Vi hade ju sett så väldigt mycket som inte var något. Så väldigt mycket. Och plötsligt så dök det upp något där man helt enkelt fick säga att det var som fan.
Vi har läst dokumenten som polisen aldrig fick se.
Titta.
Ej nåd.
Det är samma dag som han blir förhörd för första gången i Palmeutredningen.
Vi har kontaktat källorna som aldrig blev hörda i utredningen.
Man kallade en Magnum-revolver för en palmestopper.
Och vi har inspelningar där Christer A pressas av polisen och själv förklarar att han är oskyldig.
Kan det vara så, Christer, att det är du den här kvällen, den 28 februari 86, har sett Olof Palme och utfört den här gärningen?
Nej.
Hör hela serien bara på svd.se/blenda.
Jag tror att du innerst inne vill också att det här mordet ska klaras upp. Vi kanske kan vara en bra bit på vägen om du till att börja med talar om var det här vapnet finns.
Du har lyssnat på första avsnittet av Mannen med revolvern. En serie från Svenska Dagbladets podd Blenda. Gjord i samarbete med produktionsbolaget Filt. Reportrar är Magnus Arvidsson och Jon Jordås. Och Pernilla Eriksson är researcher. Magnus Arvidsson har också producerat serien. Musiken är skriven av Thomas Henley, som även står för ljudläggningen. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Slutmix av Christer Orreteg. Med i Blendas redaktion finns också Daniel Persson Mora och Teresa Stenler från Matän. Arkivklippen i avsnittet kommer från Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4, Aftonbladet och dokumentärfilmen Palme. Ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet är Lisa Renius. Och redaktörer för den här serien är Björn Barr och jag som heter Adam Svanell.